Jag har några punkter här idag med predikan. Och den första huvudpunkten är: varför ska Jesus komma tillbaka? Och ska försöka svara på det med tre svar. Och sen så kommer en punkt som heter så mycket som: var därför vakna. Och så min sista punkt, näst sista punkt: varför har inte Jesus redan kommit tillbaka? Och sista punkten: en tröst. Men först ska vi titta på frågan: varför ska Jesus komma tillbaka? Jo, och det första svaret på den frågan är: därför att den här världen är dömd. Och ni känner till syndafallet och det. Och i och med att synden har kommit in i världen så har den dragit en dom på sig. Så den här världen som vi lever på nu, som vi ser, den är dömd. Och Jesus har kommit tillbaka för att rädda mänskligheten från undergång. Så är det. Och jaha, det var någon muntergök, tänker du kanske, som talar om att jorden ska gå under. Men det är inte bara vissa kristna som säger det. Är det svårt att tro på att världen ska gå under, eller? Ja, det är ett ämne som fascinerar författare och filmskapare och har gjort under lång tid. Det här med världens undergång. Det finns många filmer om det här. Att jorden ska träffas av någon komet eller... ja, det kommer rymdvarelser och ska utplåna jorden och ja, ni vet allt. Men även vetenskapen säger det här, att jorden ska gå under en dag. Ja, kanske inte inom de närmaste miljarder, 3, 4, 5 miljarder år, men så småningom så kommer solens intensitet att öka. Det kommer bli varmare och det kommer bli så varmt så att det kommer stekas här. Då kommer mänskligheten, och om det inte förr så kommer det gå under då. Det var väl positivt. Visst var det. För några årtionden sen så var rädslan stor över vår värld att jorden skulle gå under genom kärnvapenkrig. Ni kommer ihåg kalla kriget, terrorbalansen. Sovjetunionen hade sin arsenal med atomvapen, USA hade sin arsenal, och man liksom kapprustade, men man såg till att det fanns ungefär lika mycket på varje sida, så att det fanns ju ändå en balans där då. Alltså det var liksom ingen idé för någon att trycka på knappen, för då skulle den andra trycka på knappen och så puff, så var det över då liksom. Men det var den skräcken varade under antal årtionden. Nu kanske inte det är så, hotet är så övervägande. Men ett hot som också ligger till vore är hotet om miljöförstöring. Under 90-talet man oroade sig för miljögifter, kvicksilver och PCB och allting sånt här. Som påverkar vår mat och allting. Idag är nog det största hotet klimathotet, att vår värld håller på att värmas upp och att vårt tillvaro hotas av att vädret kommer ställa till det för oss. Vattennivån kommer stiga i haven och så vidare. Så det finns många röster som säger att vår värld ska gå under. Men det finns en röst till, och det är Jesus. Han säger: himmel och jord ska förgå, säger han. Men mina ord ska aldrig förgå. De står fast. Och när Jesus talar om sin återkomst, för det gör han ganska mycket. När man läser evangelierna så ser man att väldigt mycket så talar om att han kommer tillbaka. Och när han gör det så jämför han med Noas tid, hur det var på Noa, hur det var för honom. Och då vet ni att det var så att Noa, han höll på att bygga på sin ark, och det han gjorde han under lång tid. Men folket, de höll på med sina vardagsbestyr. De gifte sig och de skaffade familjer, de jobbade, de stretade. Och Noa, han byggde på sin ark. De tänkte bara på vardagen, men Noa, han visste, han hade fått någonting från sig, till sig från Gud, att du måste göra någonting, du måste rädda världen, för världen är dömd. Och det var den tack vare all det våld som för sig gick på jorden. Nu ska vi se här, om vi får fram en liten bild. Känner igen den här mannen? Hur många känner igen den här? Det är några som känner igen det. Här är alltså, det ska föreställa Noa. Den här filmen gick på tv för några månad sedan. Och det är Russell Crowe heter den här skådespelaren. Hollywood gjorde en filmatisering av Noas liv. Och den stämmer inte riktigt med hur Bibeln beskriver det. Men det finns vissa saker som Bibeln och den här filmen har gemensamt. Och det är att jorden är dömd till undergång. Därför att människans våld har liksom brett ut sig. Det är våld överallt. Människor slår ihjäl varandra och blodet flyter. Och därför har Gud bestämt sig för att nu räcker det. Men precis som Gud hade en plan för mänskligheten på den tiden, för länge sedan, så har Gud en plan för mänskligheten idag. Och precis som att människor inte ville veta av Gud då, så finns det många som inte vill veta av Gud idag heller. Och Gud, Guds avsikt med skapelsen, det är att upprätta sitt rike. Han har en gudomlig plan som han hade innan jordens skapelse. Nu har det gått lite snett. Men Gud vill förverkliga sin plan i alla fall. Men det går inte med ett syndigt släkte. Så därför hänger en dom över vår jord. Och det var därför som Gud sände sin son Jesus Kristus. För även om Gud dömer så vill han inte människans undergång. Han vill inte att människan ska gå under. Så han lät sin egen son komma ner, födas som människa, leva ett rättfärdigt liv, och han lät domen drabba sin egen son. Så när Jesus hänger på korset för dig och mig, så är det den dom han tar som du och jag har förtjänat. Den synd som vi har levt ut, den låter Fadern drabba sonen. Så därför finns det räddning från domen. När vi sätter vår tro till att Guds egen son har tagit vårt straff på sig, då går vi fria från domen. Domen drabbar inte oss. Och det är räddningen som finns i historien. Det finns dock, som sagt, en värld som inte vill veta av Gud. Och man vill inte veta att man är en syndare. Man vill inte höra talas om att synd kan begås. Man vill vara sin egen herre. Och det faktum att man inte vill se sig som förlorad och i behov av en frälsare, då finns det heller ingen räddning. Man tar inte emot Guds utsträckta hand som har räckts ut. Och då finns heller inget skydd för domen. För Gud mäter ut en dom. Det kan han inte ta tillbaka. Dom måste mätas ut. Straff måste mätas ut. Och en del kritiserar Gud för att han dömer. De tycker han är orättvis. Hur kan Gud döma mig? Jag har väl inte gjort något fel? Och så säger den som har sig själv som herre. Den som mäter allt efter sina egna måttstockar. Det är jag, mig och mitt. Man utgår alltid från sig själv. Men tänk om det finns en annan utgångspunkt. Tänk om det är Guds perspektiv som gäller. Ni vet att en gång i historien för några hundra år sedan då trodde man att i vårt solsystem så var jorden i centrum. Men så småningom kom man på att nej, det är inte jorden som är i centrum. Det är faktiskt solen. Och så kan det vara i människors tänkesätt. Man tror att ja, det är jag som är centrum. Allting kretsar kring mig som planeterna gör. Men faktum är att det är någon annan som är i centrum. Och det är Gud. Så. Det finns en dom över världen. Det är därför Jesus ska komma tillbaks. Men det är inte bara därför. Det är för att fullborda Guds frälsningsplan. Så. Och så nästa bild. Har ni många sett den här filmen? Ants. Det är en tecknad film eller datoranimerad film. Det handlar om ett myrsamhälle. Man bor i en myrstack. Och så finns det en huvudperson som heter Zeta, eller Z på engelska. Och han finns med i det här myrsamhället. Han är en sån här arbetarmyra. Och de sliter och släpar dag ut och dag in i sina ordnade ranker. Och de följer ett visst system, ett visst mönster. Men han ifrågasätter det här mönstret. Och han ifrågasätter liksom meningen med hela tillvaron som myra. Där de bor inne i myrstacken. Och sen hör han av en händelse talas om ett ställe som heter Insektopia. Och det ska vara ett fantastiskt ställe där man kan äta sig mätt. Det finns mycket söta saker och det bara flyter av mjölk och honung, om för att använda det uttrycket. Så han börjar längta till Insektopia. Men han vet inte om han någonsin kommer dit. Och det är inget samtalsämne i myrstacken. Man tror inte på det här. Det hör inte hit. Här håller vi oss till vårt mönster och så. Så småningom så får han fly ifrån myrstacken för att han råkar förälska sig i prinsessmyran. Och när han gör det så får han en dom på sig, för hon är förlovad med en fästman. Och den här fästmannen är ingen god kille att tas med. Så att han flyr och han tar den här prinsessan med sig och de lämnar myrstacken. Och de ger sig iväg och de blir jagade. Och rätt svar är så hamnar de i Insektopia. Och det är alldeles underbart. Och det finns mat och det finns söta saker och det är alldeles underbart. Det är bara det att Insektopia, det utgörs av en papperskorg och som är överfull. Och runt papperskorgen så ligger det massa frukt och godis och saft och kladd och sånt som inte får plats i papperskorgen. Och det är liksom Insektopia för myran. Och den här papperskorgen står i en park. Och parken står mitt i en storstad. Så det är lite kul när man får de perspektiven. Om vi får gå vidare här så kan man jämföra det här med våra perspektiv och Guds perspektiv. Jesaja säger så här: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Det finns någonting som är större än den lilla myrstacken. Det finns någonting för oss människor, en tillvaro som är större än vårt lilla sammanhang. Vi kanske inte tror det, vi kanske inte kan se det, vi kanske knappt vågar fantisera om det. Men det finns något som är mycket, mycket större utanför vår lilla sammanhang. Förstår ni? Jämfört med myran och det som fanns utanför myrsamhället. Det finns något större. Det Jesus gjorde på korset, det är fullgott för våran frälsning. Det är fullbordat, det sa Jesus när han dog. Men Guds plan har inte riktigt gått i fullbordan än. Guds frälsningsplan går i fullbordan när han, när Jesus själv kommer tillbaka till vår jord. Det är då vi får se det i sin fullhet. Och vi lever då i det som teologerna brukar kalla redan nu men ännu inte. Alltså Guds rike har kommit och det predikade Jesus redan innan korset. Himmelriket är nära. Och han kunde förlåta synder, han kunde bota sjuka. Men vi lever fortfarande med det faktum att döden är ett faktum bland oss. Döden härjar fortfarande. Vi vet att även om vi har en tro och vi tror på Jesus så förr eller senare så drabbas vi av döden. Så att Guds rike har inte kommit med sin fulla kraft än, men det kommer att göra det en dag när Jesus kommer tillbaka. Då faller allt på plats. 1945 så grundades FN. Och det gjorde man för att försöka säkerställa att inga större krig skulle bryta ut igen. Och det var väl gott så där, kan man säga. George Bush den äldre, han lanserade The New World Order på 1990-talet i samband med att man började föra krig mot Irak när Saddam Hussein hade invaderat Kuwait. Så lanserade han The New World Order. Ja, vad blev det av det? Ja, jag vet inte. Världen ser ungefär likadan ut. Vår egen kung, han vände blad efter att media hade uppmärksammat hans eventuella besök på några nöjesinrättningar. Han vände blad. Så. Och man kan räkna upp en massa med utfästelser och proklamationer och stora förändringar som människor har åstadkommit. Men egentligen, vad blev skillnaden sen i sista änden? Ja, det hände väl något, men just det där dramatiska har ännu inte inträffat. Men det kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. Då kommer en väldig påtaglig förvandling och förändring att ske. Och världen blir aldrig mer sig lik. När Gud skapade Adam och Eva så sa han om dem. Och kanske strax innan. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen. Över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och sedan när han hade skapat dem så sa han till dem. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Det här var budet som människan fick i skapelsens morgon. Människan är satt att regera och råda och bestämma, styra och ställa. Men i och med syndafallet så gick den här uppgiften förlorad. Den förfelades. I och med synden så kan vi inte göra det här. Men vet du vad jag tror? Jag tror att Guds plan, den är att genomföra det här som var tänkt ifrån början. Jag tror att det är det Gud har avsett med oss människor. Och Gud ger inte upp så lätt. Även om man möter på motstånd. Vi läser vidare i Bibelns sista bok. Och när man står och ser den himmelska staden och det som händer där så står det i Uppenbarelseboken 22, 3-5. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Nu går Guds plan med mänskligheten i fullbordan. När det här äger rum. Då når vi vår bestämmelse. Det som vi verkligen ämnade för. Vi ska regera med Kristus i evigheters evighet. Låter det som goda framtidsutsikter? Men det är vår bestämmelse. Och det är inte en trångt och begränsat liv som Jesus har tänkt för oss. Utan det är stort, det är frihet. Det är gott. Mitt tredje svar på varför Jesus ska komma tillbaka är: vi ska vara tillsammans. Nå, säger du, är det inte bra som det är? Ja, vi ber ju till Jesus och vi lovsjunger honom och ja, och vi känner hans närhet ibland. Räcker det inte så? Är det inte bra så? Men det kan bli bättre. Det kan alltid bli bättre. Jesus sa till sina lärjungar i Johannes 14 och verserna 1-3. Nu kommer det igen, Kjell, som ni läste här på bönen. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Vi hör ihop. Vi hör ihop, vi och Jesus. Vi är inte skapade för distans, utan vi är skapade för närhet med skaparen. Jag tror att det var förra veckan som Johan predikade om närheten mellan skaparen och de skapade i Edens lustgård. Där var det tätt tillsammans. Det var ingenting som skilde. Och när Gud upprättar allting så är det så igen. Det är tätt tillsammans. Det är tillsammans med Jesus vi ska vara. Där hör vi hemma. Hur är det? Längtar du efter honom? Tycker att det skulle vara skönt att få sitta ner med Jesus och se honom in i ögonen. Att få krama om honom. Känna märkena i hans händer. Är det något du längtar efter? Vi går vidare med nästa punkt. Var därför vakna. Jesu död på korset var inte någonting som gjorde att vi skulle bli lite mer respektabla, lite finare, lite bättre. Nej, Jesu död på korset, det handlar om liv och död. Det är, har vi sonen så har vi livet. Har vi inte sonen, har vi inte livet. Tror vi på korsdöden, ja, då går vi fria för domen. Säger vi nej till korsdöden så finns det ingen räddning från domen. Och man kan leva sitt liv som om Jesu död på korset och hans ankomst inte betyder någonting. Det kan man göra. Men då kommer Jesus och hans återkomst komma som en stor överraskning. Oj, det var jag inte beredd på. Jesus säger så här om sin egen. Han liknar hans ankomst vid det här, vid Matteus 25, verserna 1-13. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa till det kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Det kloka svarade, den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till den som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och det sista då, håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det var Jesu egna ord, det var utanför liknelsen. Så Jesus säger alltså, det här är viktigt. Det är ingenting som man slarvar med. Det är något som är angeläget. Ni ska hålla er vakna. Okej då, det är ju allvarliga ord. Ja, det är det. Och man kan predika på det här och om det här och man kan understryka det på olika sätt. När jag var liten, kanske 10-årsåldern, då hade man växt upp med de här orden, så jag vet inte, kanske en lite felaktig betoning på det, men då var man ju, så fort jag inte såg mina föräldrar, de åkte bort någon gång och kom lite senare hem en kväll, så tänkte jag, tänk om Jesus har kommit tillbaka och jag inte fick följa med. Är det någon som har någon liknande upplevelse här? Jag hör lite hummande här. Jesus vill naturligtvis inte att vi ska gå omkring och vara rädda. Eller hur? Men han säger att det här är viktigt. Att vi ska tänka på det här. Att det ska hålla det levande i våra hjärtan. Och det är ju faktiskt så att när man varnar folk för något, man sätter ut varningsskyltar och när varningar går ut, då är det ju inte för att skrämma folk. Utan det är ju för att folk inte ska råka illa ut. Eller hur? Är vi överens om det? Ja, det är vi. Så jag tror att Jesus vill att vi ska vakna och vara vakna för att behålla fokuset. Vad är det vi sysslar med? Vad är det vi håller på med? Vad är det viktiga här i livet? Och Jesus säger i bergspredikan i Matteus 6 och verserna 19-21. Samlar inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sin och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För det är där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det är här jag tror att Jesus vill åt när han säger vakna. Var är ditt fokus? Vad betyder mest i ditt liv? Vad är det du har siktet inställt på? Den här veckan har jag påmint om att vi lever i en förgänglig värld. Återigen fick jag punka på cykeln. Det var en golvbrunn hemma som svämmade över. Det är återigen påliggande bromsar på min bil. Ibland har man sådana veckor. Och då kan man bli så trött. Vad är det för saker vi sysslar med? Sånt som bara går sönder. Och är inte du trött på att göra saker förgäves? Man håller på och sen så är det, nu är det dags igen. Och så är det dags igen. Jag tror att lite av det här vill Jesus att vi ska samla skatter i himlen. Alltså i himlen så går inte sakerna sönder, utan det är saker som är eviga, som varar. Så vi ska inte syssla som vi sysslar mycket med våra materiella saker. Det kan vi inte komma ifrån, för vi lever i en materiell värld och så. Men vad är det som består? Vad är det som är evigt? Och jag tror att Jesus, och jag är säker på att Jesus vill säga så här. Det jag har i beredskap åt er, det är så mycket mer än ni någonsin kan föreställa er. Människor drömmer om den perfekta semestern. Det där huset, kanske med havs- eller sjöutsikt. Den perfekta livskamraten. Den där utbildningen, det där jobbet. Det där uppehållstillståndet. Men det jag har, det är så mycket bättre. För det varar, det är utan tid. Det tar inte slut en vacker dag. Det förändras inte. Det är bestående. Det går inte sönder. Det tror jag Jesus vill säga oss. Nästa punkt. Varför har inte Jesus redan kommit tillbaka? Ja, vad tror ni? Varför har inte Jesus redan kommit tillbaka? Det var ju 2000 år sedan han sa det här. Det är ganska lång tid att vänta, eller hur? Taxi var god röj. Jag tror att det beror på att evangeliet har inte predikats för alla folk. Alla har inte fått höra än att Jesus Kristus är Herre. Så, är vi nöjda med det? Eller kan vi göra någonting åt det? Jesus säger i Matteus 24 och 14 så här. Och detta evangelium ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Alla har inte hört det än. Alla folkgrupper eller språkgrupper har inte hört talas om Jesus. Vi fortsätter i andra Petrusbrevet kapitel 3 och verserna 8-13. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsam dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Jag sa där innan om solen och att den ska bränna upp jorden. Ja, det kanske är det så här. Den ska gå under i hetta. Kanske är det det som Jesus menar, jag vet inte. Men, tycker att det låter bra det här om att Jesus ska komma tillbaka? Är det något du längtar efter? Kan vi vara med och påverka det då? Det verkar ju här i det här ordet, i det här skriftordet, att vi med vårt liv kan vara med och påverka tidpunkter för hans återkomst. Petrus skriver att vi kan påskynda den dagen. Vill du vara med om det? Vill du vara en del i detta? Att förkorta väntetiden på hans återkomst? Vill du vara del i att det här budskapet når ut till alla folk? Ja, du får svara på det själv. Okej, min sista punkt. Och det är en tröst att det är min sista punkt. Men det är också en tröst i budskapet. Lukas sa så här i kapitel 21 och verserna 25-28. Tecken ska visa sig solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Det finns skräck för vad som ska hända på vår jord. Och det finns mycket lidande. Många människor har det svårt idag. Men vi har ett hopp. Det finns en dag när allting ska ställas till rätta. Och nu kommer mitt bidrag till Minns du sången? Innan jag slutar så ska jag sjunga en sång. Med hjälp av Håkan. Och ni får naturligtvis gärna vara med. Och många av er känner till Ovan där, eller hur? Bröderna Djup gjorde en annan variant på den här. Där har vi ordomstället, ja. Ovan lär, Sören har gått å. Men det ska vi inte sjunga nu. Ska vi sjunga originalet. Vilken tonart ska vi ha? Jag tror vi kör i D-dur. David.
Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där andas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja om vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Här vi känner brist och nöd, saknar ofta hjälp och stöd. Trötta anden hungra törstar under ökenfärden här. Men vi tror på Herren Gud, lita helt upp på hans bud. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där andas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja om vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Frestan lägger ut försåt, snaror på vårt levnadsstråk. Hjärtat gråter för vad fåfängt tro och tanklös gärning här. Och i prövningarnas sund är det lätt att vara lugn. Vi förstår hans vägar bättre ovan där.
Ovan där!
Ovan där andas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi ska då förtälja om vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre ovan där.
Ovan där. Man kan naturligtvis behandla det här budskapet som lite nostalgi. Och det finns ju de som, när de tänker på Jesu återkomst. De har samlats på ett berg och struntat i att göra allting annat och bara väntat på återkomsten. Och jag tror inte det är Jesus vill att vi ska göra. Men det står i Uppenbarelseboken så här, 21 och vers 4. Och han ska torka alla våra tårar, alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Vi tror på en Gud som dramatiskt kan förändra förhållanden, som kan hela och som kan upprätta. Men vi kan inte förneka att det finns lidande, det finns svårigheter. Det finns saker vi inte förstår i vårt liv. Men det finns en dag när det här är över. Och det är en tröst. Det är ett hopp. Det finns en dag när det inte ska finnas en anledning till tårar mer. Det finns en dag när inte hjärtat verkar längre. Det finns en dag när våra förhoppningar har fått sin uppfyllelse. Och det är när Jesus kommer tillbaka. Det här är ditt hopp. Det här är din tröst. Det här är för dig. Har du satt ditt hopp till Jesus Kristus? Tror du att han är frälsaren som tog domen på sig för att du skulle bli fri? Så är det här ditt. Vet du inte riktigt vad du står någonstans? Vet du inte riktigt vad du har din tro? Så finns det en möjlighet här idag att börja den vägen. Att börja vandringen med Jesus. Och få det här hoppet om en fantastisk framtid. Det är väl ungefär vad jag ville säga. Ska vi bedja. Tack Herre att du bor i våra hjärtan genom din ande. Tack att vi har gemenskap med dig. Men jag tackar dig också för löftet om att du ska komma tillbaka på riktigt. Och att vi ska få se dig med våra egna fysiska ögon. Jag tackar dig för att du kommer för att rädda världen från undergång. Du kommer för att fullborda din frälsningsplan. Du kommer för att vi ska vara tillsammans. Jag tackar dig för det här. Nu ber jag Herre att ingen ska behöva lämna det här rummet utan att ha hoppet om ett återseende med dig i sitt liv. Och jag ber Herre att du hjälper oss alla att ha ett sunt förhållande till din återkomst, Herre. Herre, så att vi är vakna. Att vi tänker på det här. Och att vi samlar skatterna där de inte förgås, utan där de varar. Tack att du är Herren i evighet. Amen.